Den 23. oktober 2010 holdt jeg et foredrag i Malmø med titlen Ægtenskab i moderne tid. Tyvärr lyckades inspelningen af foredraget ikke, men her kan du høre frågestunden, som følte efter foredraget. Varsågoda.
Ja, ni får frågor till ämnet och ni får också gärna ställa frågor till hela kosmologin generellt sett. Och det glädjer mig att det inte finns några frågor, för det måste betyda att jag har förklarat det mycket klart och tydligt, så det är inte mer frågor om. Ja, nu kommer det två frågor där nere. Ja.
Jag hade ju en fråga till dig som jag ställde nu som jag tycker är intressant. Det är det här, om man klär sig vackert och lägger ner möda på ett
butik, är det bara polaren som gör det? Eller är det också den kreativa manliga polaren? Så frågan är ju till exempel med kvinnor som sminkar sig och tar vackra kläder på och sånt. Det är uttryck för enpolighet att man vill koppla män, alltså är det något... enpoligt, eller är det också något konstnärligt och något utvecklat? Och kvinnorna här vill ju gärna kan förstå att vi ska säga att det är något konstnärligt och dubbelpoligt. Men man ska ju kanske vara diplomatisk och säga 50-50, att det är hälften. Men alltså, Martinus han ställer ju frågan varför att kvinnor sminkar sig, varför gör de det egentligen? Är det endast för äktemakens skull? Nej, det är också därför man vill se vacker ut mot andra. Nej, absolut inte. Men då menar Martinus väl att det är ett av de medel där man kan göra intryck på det motsatta könet. Och då kan kvinnorna göra intryck på det motsatta könet genom utseendet. Och männen, de kan ju göra intryck på kvinnorna genom att vara starka och rika och berömda och sånt. Så får man också liksom större chans hos det motsatta könet. Så i alla fall i den analysen där, då är det ju alltså enpoligt. Alltså man kan säga, varför vill en kvinna vara vackrare än de andra kvinnorna? Jamen det är väl därför att hon vill stå lite bättre i den där tävlingen som är emot de andra kvinnorna, ja. Men det finns ju också alltså några som så att säga har kläder och alltså frisörsfrågor och smink och sånt alltså liksom som yrke. Så det alltså på något sätt blir mycket, mycket konstnärliga. Jag menar, om det finns en duktig arkitekt som ritar ett vackert hus, det är ju njutning, vackra målerier, vackra musik och sånt. Då är vi ju inne i det kreativa, alltså att man gör något kreativt, men man gör något konstnärligt.
Det är väl lika naturligt att alltså klä sig vackert som att stråla ut vänlighet.
Jo, alltså, det är naturligt.
Det är något vackert,
jo. Men alltså man kan alltså ändå försöka då att dissekera det i analysen, ja, och säga det är naturligt. Men var är motiven? Och då kan man ju alltså säga att egentligen har det här skapande kreativa, alltså i alla fall om det är uttryck för allkärlek, så har det ju sina motivet. Men om det också har ett lite konkurrens, att man konkurrerar lite mot de andra och vill vara lite vackrare än de andra, jamen så är det ju lite mer egoistiskt och lite mer enpolig inblandat. Så det är måske också... Så det är lite...
Kanske strålar man ut också.
Jo. Men det är också några som nöjer sig med att ha en vacker själ. Och så struntar de i läppstift och ögonskuggor och sånt. Och hoppas på att de kan se den vackra själen istället för sminken. Jag vet inte, jag skulle väl själv ville påstå att sminka, det hör inte framtiden till. Det tror jag inte det gör. Man är som man är, varför ska man... reparera på det. Så finns det ju också allt det här med att man får allergi med allt det här sminke. Och så förstår du också, så ska man köpa sminke som allergitestat. Men det betyder ju bara att man har plockat djur genom att testa den här kosmetiken och sånt. Så jag tror nog man kan säga att kosmetik, det är inte framtiden. Men vackra kläder tycker jag, det är ju liksom något annat när det är så kallt eller som man ska ha kläder. Ja, men då är det ju liksom något annat tycker jag att ha vackra kläder. Men rent av sminke och sånt, det upplever jag själv som lite onaturligt. Jag vet inte, man kan också säga vad med smycken och ädelstenar och sånt. Alltså. Martinus, han var mycket glad för ädelstenar, mineraler och kristaller. Han kunde känna den andliga atmosfären från salighetsriket bakom kristallerna och kunde bli helt rörd och sånt när han såg dessa saker. Och det är så också lite av samma familj, om det nu är män eller kvinnor som har många vackra smycken. Alltså det kan ju också vara mycket vackert och liksom, och det där Martinushållet med att man liksom känner den där salighet som är bakom guldet eller bakom ädelstenarna. Men det kan ju också vara att man är snobb. Man ska visa att man är rik, man är vackrare, att det ligger något egoistiskt bakom att gå med så många vackra smycken. Alltså ren av att man ska markera, jag är rik, jag är betydelsefull. Alltså något snobbism och sånt. Så det kan vara svårt att säga. Och det är väl mycket individuellt vad som är motiven bakom det.
Tänk på alla de primitiva folkeslag som sminkar sig. Mm. Det är väl fint. Och de afrikanska kvinnor som har så vackra kläder.
Jo. Mm. Och vad säger du igen?
Vad händer i naturen? Alltså på djurriket. Djur är ju väldigt vackra tycker jag. Blir vi fulare och fulare?
Ja. Ja. Ja, frågan går ju då på, vad de är med djuren i djurriket, de är ju mycket vackra. Och, men det är ju många människor som inte är så vackra. Så frågan går också lite på, kommer det att have i fremtiden bare, at vi skal blive fyldere og fyldere, derfor det ser ud som om, at djuren er vakrere end os. Men det, at djuren er vakre, det er de alldeles umedvidne om. Djuren ved ikke, at de er vakre. Och de är vackra därför att de är designade till att vara vackra. Djurens utseende är uttryck för ett intelligent design. Och detta design har skapats i intelligensriket, det fjärde riket, alltså visdomsriket. Och då har det alltså suttit ett visdomsväsen som har designat det. Och Maskino skriver ett ställe, som jag har citerat i min utmärkade bok Martinus Darwin och intelligent design. Att i visdomsriket, där finns det ju liksom olika nivåer. Och när vi är döda får vi lov att komma på besök. Vi får en vistelse i visdomsriket. Och om man då här på det fysiska planet har arbetat med mode. Med vackra kläder och hattar och smycker och sånt. Och vackra frisyrer. Det får man också lov att syssla med under döden. Det är de lägre delarna av visdomsriket eller intelligensriket. Då kan man syssla med mode också, i och för sig med arkitektur. Men på de högre nivåerna, då skapar man ju nya varelser, nya djur, nya växter, nya planeter, nya... Så på det där sättet, då säger Martinus ju att man arbetar verkligen med mode i visdomsriket. Och de väsenden här på det fysiska planet som är kreativa och skapande inom modbranschen. De kan till och med få inspirationer och små intuitioner när de kommer i kontakt med visdomsriket och kan göra underbara. Och då kan man säga, de som är kreatörer av det där, det är klart att de är ju mer så att säga polutvecklade och mer skapande. Så man skulle kanske också skilja på dem som skapar modet och dem som köper det. För det kan ju vara att de som köper det har mer egoistiska motiv. Och de som skapar det rent av är skapar varelse eller kreativ varelse. Men jag ska också säga att vi kommer absolut att bli vackrare och vackrare. Men vi lever ju just i domedagens epok. Vi förstör oss själv med rök och alkohol och tobak och narkotika, negativa tankar och ohälsosam mat. Och vi har lämnat kontakten till Gud och till naturen och sånt. Vi har ju verkligen ett stort problem. Det gör kanske också att vi blir lite fulare i den period. Men alltså, det är ju klart att den där vackra själen kommer ju också att sätta sitt stämpel. Speciellt på ögonen och på ansiktet, men ju också på hela kroppen. Martinus vänder ofta tillbaka till det gamla ordspråk. En sund själ i en sund kropp. Så alltså, där är ju verkligen en korrespondens. Men ibland så är det alltså kroppen, den kommer lite efter. Så absolut kommer vi att bli mycket vackrare. När vi bara har tankar av glädje och tacksamhet och kärlek och så, då blir vi faktiskt också vackrare. Och också rent av när vi inte saboterar våra kroppar och våra organismer. När ett barn föds med en sjukdom är det därför att de har levt på ett felaktigt sätt i tidigare liv. Så idag kan vi så att säga plågas också av verkningarna av ett felaktigt sätt att leva på i tidigare liv. På danska pratar vi om livsstilssynder. Så det heter kanske också på svensk. Livsstilssynder. Alltså man synder lite genom en felaktig livsstil. Man dricker för mycket Coca-Cola, man får för mycket socker, man får för mycket godis, för mycket kakor. Man får för mycket tobak eller alkohol, eller man motionerar för lite, eller man äter för mycket, man äter felaktigt. Och det finns många sätt att leva lite fel på. Men, säger Martinus, om man har felaktiga vanor, så har det sin inverkning på det, han kallar för talangstjärnorna. Och då kan man alltså rent av framkalla en sjukdom vid sitt levesätt i tidigare liv. I den fullkomliga födan, eller den idealiska födan, skriver Martinus att om ett barn föds hos föräldrar som har en sjukdom i ämnesomsättningen, de är överviktiga båda föräldrarna, och då kommer barnet också att bli överviktig. Och man kan se på generna att det har en ärftlig sjukdom. De har ett fel på ämnesomsättningen. Så säger man då att barnet har blivit sjukt därför det har fötts i den familjen. Och så har det varit i den där familjen i flera generationer. Men Martinus säger nej, barnet har själv ätit för mycket i tidigare liv och förstört sin egen talang för normal ämnesomsättning och matsmältning. När det då har förstört sina egna talangstjärnor, så blir det attraherat till en familj där det finns sjukdomar. Och ibland så är det ju så att man får ju gene både från fadern och modern. Och därför kan det också vara en av barnen som får sjukdomen, men en annan får den inte. Där menar Martinus alltså, om ett barn föds med en sjukdom, så har det själv framkallat det ved at have levet på et fel sätt. Og vägen tilbage til normalitet er mycket enkel, at leve normalt. Alt bliver återställt, alt kommer jo komme i ordning, når man bare lever på et normalt sätt. Så det er også lite hopp for fremtiden. Og då kommer altså då talangstjernerne at repareres, og då attraheres man også til gene. Så det kan være lite fordrøjning. Det kan være en liten kvinde, som er mycket svag og sjuk, og hun er vegetarian og ikke røg, og hun lever så hälsosamt, og hun går der så sjuk. Og så kan det være en stor og stark mand, han drikker snaps, og han røger cigaretter, og han er så hälsosam og sund. Og så siger man, der kan I bare se, man skal drikke snaps og ete bøf og røge, så se nu med hende damen der. Det kan man kanskje forklare med et hälsokapital. Denne damen har kanskje levet felaktigt i tidligere liv og forbrugt sit hälsokapital. Og nu får hun bygget op et nyt hälsokapital. Men han manden der, han har i tidligere liv fået et stort hälsokapital. Men nu har han børjet at leve på et felaktigt sätt. Så nu kommer han at blive ruineret. Og då kanskje om flere liv frem, så er det honom, som er sjuk. Så derfor kan der være lite fordrøjning på det der systemet. Men også med at blive vakrere og så. Men altså, vi har jo generelt tanker af bekymmer, og vi er misnøjde, og vi kjenner som martyrer, og vi har jo mange negative kjensler og tanker. Og då kommer det at sætte sit prægel på noget sätt. Ibland kan man jo også se det på huden, om man er mycket deprimeret og trist. Og så kan man næsten börja se det på ansigtet. Og folk som skratter og glotter og sådan, de får jo også lige så andre folder i huden. Så det er en værkning, hvis man tænker sådan. Så vi bliver mycket, mycket vakrere i fremtiden. Vi kommer få mycket større huden. Vi kommer at blive af med håret, vi kommer at blive af med tænderne, vi kommer at blive af med naglerne og sådan. Vi kommer at få større øgerne og sådan. Vi kommer at blive jättevakre i fremtiden. Det er jo primitivt at have hår, det har du med dyreriget. Det er jo primitivt at have tænder, det har du med dyreriget.
Vi får inga tænder
mere. Nej, det behøver man jo ikke for at tugge en banan eller sådan. Der behøver man ikke. Martinus siger, at vi skal komme og ette frugtskød, altså den fuldkommelige føden. Og vi bliver jo mere og mere intellektuelle og sådan, så hyvet må jo vække sig. Mindre hår, mindre tænder og nokler og større hyveten. Så de som ikke har så mye hår, de er mycket højt udviklede. Ja, her på første raden.
Ja. Först en sak, detta med fåglar, vackra fåglar. De måste ju ha någon inneboende känsla för skönhet. När man ser till exempel de fåglarna som har såna här lövsalar. Där de plockar in allt möjligt vackert. ja. För att attrahera honan. De måste ju ha en känsla för skönhet.
Ja, ja. Ja, det hör ni. Ja, men det är det med lövsalsfåglarna som vi kan dekorera och göra fina uppsättningar och så. De måste ju ha en känsla av vad som är vackert och sånt. Men svaret utifrån Martinus, det är att de vet inte vad det är de gör. De gör det automatiskt. Det är ett instinkt som har utövts. De är inte medvetna i att det är vackert. Men de har fått en automatik där de gör något som är vackert. Men jag kan ju inte förklara i detaljerna hur det där instinktet har utövts eller sånt. Men djupast sett så är det ju något som har inventerats eller har uppfunnits i visdomsriket. Alltså vad heter den också, den där påfågeln? Instinkterna, de verkar ju så att om det är den här hanen, tuppen eller vad nu det heter, de har den där vackra parasol påfågeln, har den där vackra. Om man skulle göra en pappskylt och måla de samma färgerna och gå och visa en hona, så skulle den reagera på precis samma sätt. Alltså bara den får en pappskylt med de samma vackra färgerna, det kan biologerna experimentera med. Det är liksom bara om det är grönt, dit signal, så går vi, och rött, så är det stopp. Så på så sätt kan man demonstrera, alltså liksom, det är ett signal som de reagerar instinktivt på, de reagerar automatiskt på det. Men det är klart, det andra stället är det ju några som har kommit på att det är vackert och det har en verkning och sånt. Så det finns något medvetande bakom bestämt, och det finns en känsla för vad som är vackert och inte är vackert. Men djuren själv, just där de är inte medvetna i det. Det är de inte.
Alltså, om man tänker på den här utvecklingen som du pratar om, så skulle vi ju gå mot en naturlig barnbegränsning.
Ja, precis. Det är ju härligt, så är det problemlöst. Det har ju varit stora kongresser och konferenser om överbefolkning på klotet. Och jag skulle kanske också skulle kunna kommentera den där politiken de har i Kina. Och det menar Martinus faktiskt, det är ett brott mot livslagarna. Det är ett brott mot människorna. Om det finns ett par som är ägnat till att leva i äktenskap, de duger till att leva i äktenskap, de vill gärna ha barn, då är det ett brott att förhindra dem. Och egentligen menar Martinus, de ska ha hur många barn som helst. De ska ha alla dessa barn som de önskar. Det är emot livslagarna. Det är starkt ingrepp i deras liv att förbjuda dem, om de verkligen har lust med det. Däremot menar Martinus, det finns många människor som inte är ägnade till att leva i äktenskap. Och de borde se till inte att få barn. De skulle akta sig för att få barn. Och då blir det också många oönskade barn och sånt. Så det är också oansvarligt på ett sätt, eller omoraliskt. Och speciellt om man vet, jag är inte ägnad till att leva i äktenskap, då skulle man inte ha samlag alls. Då måste man alltså gå andra vägar med kanske smekningssexualitet och sånt. Så. Men just det här med att få många barn, det är intressant att se hur snabbt det förändrar sig. Jag tror det är kanske 40 år sedan eller sådan, Skandinavien, där fick man endast 2,0 barn per äktenskap. Och när p-pillet kom fram, vi kom helt ner i 1,8 och 1,6. Och nu är det väl långsomt kommit tillbaka. Men plötsligt så är det i hela Västeuropa. Så Italien var 1,8 och 2,0. Och speciellt så har vi ju mycket invandrardebatt i Danmark, som ni vet om. Och det är många danskar som är bekymrade. För danskarna själv får 2,0 barn per äktenskap. Men invandrarna, de får ju 5 barn per äktenskap. Så kommer de ju i flertal. Och vi kommer i mindretal. De är mycket bekymrade. Men den nyaste undersökningen visar att invandrarkvinnor nu i Danmark, de får jobb och de önskar inte att få mer än 2 barn. Så det är mycket få. Så det är intressant att se, så att säga, hur snabbt det kan ändra sig. Så denna polutvecklingen med att gå från de olyckliga äktenskapens zon till ofruktsamhetens zon löser problemet med överbefolkning här på klotet. Så, ja.
Jo, de här vänskaps, är det typ någon samäktenskap, har de med det att göra? Har de kommit längre?
Samäktenskap, ja.
Är de på högre upp där på den listan?
Ja, kan man väl säga på något sätt. Man ska akta sig för att döma folk bara på en. Det kan vara...
Jag antar det en fråga alltså. Om, kan det vara så?
Ja, men så är det väl för att ta lite förbehåll för mitt svar. Jo, men på något sätt så är det ju, alltså i Martinus språkbrug, så är den længere kommende udvikling, så er de mere dubbelpolige. Altså generelt set, jo mere orienteret man er på ægtenskabet og på barnen og det, som man gør i familien, så er dem jo mere enpolige. Men igen om det finns humant utvecklade människor. De är långkomliga i polutvecklingen. Men då är det Martin säger, de kan råka att få barn i ungdomen. Det var en frågestund, det var en man som frågade, Martinus, hur kan jag undvika att bli gift i nästa liv? Och så skrattade publiken. Ja, så Martinus, det går ju inte, för det har du ju glömt till den där tiden. Men Martinus kunde ju förstå att han har haft några plågsamma förhållanden. Men nästa liv, när du blir ung och förälskad och sånt, då har man ju glömt av det. Så det kan alltså hända att man egentligen inte är ägnad till att leva i äktenskap, och man har egentligen kommit förbi. Men när man har blivit mycket förälskad, Martinus säger att man repeterar de tidigare liv upp till man är 30 år, alltså. Det vill säga att hvis man ska bedöma folk om de är ägnade till att leva i äktenskap eller inte, ska man faktiskt först bedöma dem när de har blivit 30 år. Så allt det som gör för de är 30. Därför kan det också vara människor som är långt komna i utvecklingen. De repeterar tidigare äktenskap, och då blir de mycket förälskade, och de får då barn. Men de kan ju också i kraft av sina humana kvaliteter ta sig an sina barn. Så ser det ut som om de är mycket äktenskapligt inställda. Men de är också humana och vill se till att barnen får goda möjligheter. Men då vill det ju visa sig när barnen flyttar hemifrån, då vill de ju mer leva i sina intressen, deras hobbies, det de tycker som är intressant. Men faktiskt så kan man ju bedöma folk utifrån deras... man kan säga att många människor har mycket starkt behov av att ha en partner. I Danmark levde 90% av alla vuxna i äktenskap vid år 1900. Idag är det 50% av vuxna danskar som bor ensamma. Men det betyder faktiskt också att på något sätt så har vi kommit längre i polutvecklingen. För det är flera som klarar av att bo ensamma. Vi kommer så småningom att bli mer suveräna. Därför att när man också får den motsatta polen i sig själv, och man får fler intressen, så klarar man bättre av att leva ensam. Men om man är mycket enpolig, då är den största intressen att ha en partner. Om man då förlorar en partner, då kan man inte leva utan en partner. Och även om det var ett mycket dåligt äktenskap, så ser man till snabbast möjligt att komma i ett nytt äktenskap igen. För man är så enpolig, man har inte så mycket annat att ersätta det med. Men det jag skulle vilja säga, därför kan ju också några av dem är mycket äktenskapligt inställda. Men då kan det visa att han har något konstnärligt talent eller sånt. Vi utvecklar oss ju på många fält, vårt medvetande har många olika facetter. Men svaret är faktiskt ja i princippet. I princippet kan man uttala sig om folks utvecklingssteg utifrån, så att säga, deras sexuella läggning. Hur mycket det betyder för dem att ha en fast partner. Men alltså, man... Don't jump to conclusions, my dear Watson. Ofta då drar man ju en slutsats på förklinelse och grundlag. Jag ska berätta en vits. Det var Sherlock Holmes och Watson. De var på jakt efter mördaren, eller tjuvarna. Och så fick de övernatta i tält. De kamperade i tält. Och under natten, då de där skurkarna, då skäler de deras tält. Och så vaknar ju Sherlock Holmes. Och så frågar han Watson, vad ser du? Jag ser stora björn. Watson, din idiot, vårt tält har blivit stulet. Men alltså det... Jo, generellt sett så bedömer det på ens sexuella läggning på ett sätt, och egentligen alltså också på intressen. Men det finns ju då vissa perioder där kvinnan, där den dubbelpoliga kvinnan av biologiska orsaker är mer enpolig. En kvinna kan vara mycket kreativ och mycket dubbelpolig. Men speciellt under graviditeten, då blir hon faktiskt mer enpolig. Jag har pratat med flera kosmologiintresserade kvinnor som kände att när de blev gravida så hade de behov av en stark man. De hade behov av skydd och det är ju alltså könshormonen, och när man ska ge mjölk eller man ska göra ett foster och sånt. Alltså, då är det ju klart att själen blir nästan påtvungen de biologiska betingelserna. Och då kan en kvinna i en sån period vara mer enpolig. Och kanske också när hon ammar, och kanske också när hon ska uppfostra barnen. I en sån period kan en dubbelpolig kvinna temporärt av biologiska orsaker vara mer enpolig. Man har ju så ofta sett så när barnen är borta, så börjar de bli författare och målare och sånt. Så då får de liksom tiden och möjligheten att Och det är det igen man menar, då ska man ju också akta sig för att bedöma en sån person mens hon är gravid eller har barn, så verkar hon mer enpolig än hon i verkligheten är. Det finns ju vissa människor som, alltså familjen betyder allt. Alltså det är mycket, mycket viktigt med familjen och familjelivet. Då är de mer enpoliga. Och för andra, då är det inte familjen som betyder så mycket. Då är det vännerna, då är det kollegorna. Jag är född på en gård på landet. Och där var ju, vad heter det, kovarbröllop och sölvbröllop och guldbröllop och barn då och konfirmation och allt möjligt. Och hela tiden så var det familjen. Så var det onklar och tanter och kusiner och sånt. Men alltså det var familjen som var med till högtiderna. Om det är konfirmation eller fest idag, så ska kollegorna på jobbet med, och så ska några från samma gata med grannarna ska med, och så är det barnen har kamrater, så ska barnens kamraters föräldrar också med och sånt. Så det är intressant att se hur det har blivit mer de människor som betyder något för en, de grannarna och kompisar och, som man pratar med, och så kommer ju fettrar och kusiner och sånt, de kommer inte med till familjefesterna mer. Men det är också liksom ett tecken på den här polutvecklingen, att familjen spelar mindre och mindre roll, men det är vänskapen, det är de andra människor som spelar större och större roll. Men om man liksom skulle värdera folk, då kan man ju också värdera lite hur mycket betyder det att de dyrkar det rena familjelivet, eller hur mycket betyder det att de dyrkar sina intressen, om jag ska vara med i Esperantoforeningen, och jag ska sjunga i kyrkan, eller jag ska vara med i kören här, eller jag ska gå på språkkurs, eller alltså, där kan man också liksom bedöma hur mycket är man fokuserat på familjen och barnen. Martinus talar om att här lever man i forældreglädjen. Forældreglädjen. Det är den største glädje man har, det er at det går barnen bra. Og det er jo klart, for man har anvendt største delen af sin kraft i sin energi på barnen. Men her lever man i skorpereglädjen. Men vi er jo midt imellem, det er jo 50-50. Men altså folk kommer mere og mere og bygger op sit liv på, at de glæder sig over det de gør, det de sysler med. De kan jo til og med jobbe i sin hobby, med sin interessen. Og hvis man ikke gør det, då kan man jo også have dem bredvid. Så jo mere man lever i interessen, jo mere man interesserer sig, jo mere udviklet er man også. Jo mere poludviklet er man også. Kan jo også være mennesker, som ligesom, der er familielivet og tv'en, og så er det ikke som garnet. Men så er det jo andre, som dyrker nogle interesser og sådan. Så det er også et tecken på, at den intellektuelle polen har udviklet mere, man har interessen. Og også at mennesker uden for familien betyder mere. Det er nok bare lige en detalj, men det kan være kvinder, som prater med veninderne, så siger de, ja, mine veninder forstår mig bedre end min mand. Det kan også være en mand, som sætter og prater med sine venner og siger, min fru forstår mig ikke, jeg forstår ikke min fru, men mine venner forstår mig bedre. Det er virkelig også et udslag af polutviklingen. For her, i de virkelige enpolige ægteskaber, då er faktisk partneren den, som man kender sig bedst forstået af, man har den bedste kommunikation med. Det er de andre, vi ikke et skøn, er mere konkurrenter. Og det er rivaler. Så efterhand, de som tidligere var rivaler, bliver ens bedste venner. Og det beror jo også, når mænd og mænd kan blive gode venner, beror det på, at den feminine polen har udviklet sig i mænden. Og når kvinder kan forstå hverandre så godt, så er det faktisk de tidligere rivalerne, de altså, tak for den maskuline pol i kvinderne, så kan de blive rigtig gode veninder. De som før har prøvet at udkonkurrere de andre med sminke, kommer nu og bliver gode kammerater og venner. Ja. Det virker som om, at det er rigtigt. Så jeg takker for mig. Tak for interesse. Tak for et år.
Hölje et föredrag i Malmö. Tyvärr lyckades inspelningen av föredraget inte, men inspelningen av frågestunden som följde efter lyckades. Och i 2016 kan jag säga att min bok Martinus, Darwin och intelligent design om en ny evolutionsteori har nu getts ut på i allt 8 språk, på de 2 skandinaviska, dansk och svensk, och på grannspråken engelsk och tyska, men också på 2 slaviska språk, på kroatiska och ryska, och på 2 romanska språk, på spanska och franska. Min andra bok, Martinus och den nya världsmoralen, har getts ut nu på i allt 6 språk. också på dansk och svensk igen, på engelska och esperanto och på ryska och spanska. Min bok Martinus och den nya världsmoralen blev utgiven i Sverige i 2011. Bägge de svenska böckerna kan köpas på Världsbildsförlag, website världsbild.se.